Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Bloggbusiness, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfeldt och bloggar själv på lalinda.se och är grundare till Better Bloggers. Idag så ska ni få lyssna på min intervju med Sara Rönne som bloggar på träningsglädje.se eller traningsgladje.se. Det här är en sjukt proffsig tjej som har varit med i bloggsvängen i väldigt många år och har även tjänat pengar på sin blogg i rätt många år. Hon har liksom ett varumärkestänk och ett business-tänk olikt väldigt många. Så att här kan man ta väldigt mycket inspiration. Sen så har hon också, precis som jag, en erfarenhet av att sitta liksom på andra sidan. Hon har liksom jobbat med digital marknadsföring och PR mot bloggare, så att hon har liksom suttit på båda sidorna och har därför en väldigt bra insikt i just hur bloggsamarbeten fungerar och hur branschen fungerar i mångt och mycket. Jag tror också därför att det här avsnittet kan vara väldigt intressant att lyssna på av alltså företag som vill jobba med bloggare och inte bara bloggarna själva. Just för att det finns väldigt mycket matnyttigt om just själva business-biten. Men innan vi går in på intervjun så vill jag bara uppmana er bloggare som lyssnar på det här att om ni känner att ni kanske har så här fastnat i ett bloggande eller behöver lite inspiration eller vill veta hur ni gör för att få er blogg att växa och bli liksom stark och frodas och kanske kunna tjäna pengar på den, då tycker jag att ni ska bli medlemmar i Better Bloggers. Det gör ni på betterbloggers.se och det är helt gratis, så att det finns ett litet formulär där som man kan fylla i. Och sen så har jag också en jättespännande nyhet som jag tänkte berätta om lite senare i det här avsnittet. Men först den här fantastiska intervjun med Sara Rönne. Hej Sara och välkommen till Bloggbusinesspodden.
Tack Linda.
Varsågod. Jag tänkte be dig att berätta lite kort om dig själv och din blogg för mina lyssnare.
Jag heter Sara, är tydligen 33 år när jag tänker efter. Och så skriver jag bloggen Träningsglädje som har hängt med mig sedan jag var typ... jag började skriva när jag var... Eller 2006 tror jag. Så det känns som att jag är egentligen lika gammal som när jag började skriva bloggen. Men det har ju gått några år. Och hur gammal var jag då? Jag är född 81. Och jag började skriva min blogg när det här med träning inte var superhett. Och nu är det värsta träningsboomen. Så att det här, hela den här grejen med hälsa och träning, det är ju skitstort. Och det har poppat upp supermånga träningsbloggar.
Så du är lite hipsten bland träningsbloggarna, är det det du försöker säga?
Ja, men jag är originalet. Nej, men jag tror att vi var ett gäng som började ungefär det året. Och så där. Men då var vi ganska ensamma i vår nisch. Så det är kul att se hur det utvecklas.
Vilka var det då?
Jag vet en som heter typ Snorkis Springer. Så att det är bloggare som fortfarande finns idag, men som inte har... alltså de är inte såna här superstora bloggar, men som ändå finns och som har, ja, men sen bloggat så här troget under alla de här åren. När jag började då var det ju Glamourprinsessans dagbok. Kommer du ihåg hennes vlogg?
Ja, men hon har bytt namn, va?
Ja, ingen koll. Carolina Laspo.
Hon har fått barn.
Ja, du ser. Folk har ju vuxit upp, men inte jag. Känns det som. Jag är fortfarande kvar där på samma.
Men varför startade du din blogg då 2006? Det är jättelänge sedan.
Jag önskar att jag hade en så här bra story bakom där. Men jag satt på mitt jobb och var väldigt uttråkad. Och sen så läste jag Carolinas blogg. Och alltså jag hade nog någon slags här tidningsdröm också. För när jag var liten så gjorde jag väldigt många tidningar. Och kopierade upp de här och liksom gjorde korsord och sålde för en femma liksom till så här släktingar och sådär. Så när jag började skriva min blogg så var den ganska så här tidningsfokuserad. Det var inte så mycket om mig, utan det var om till exempel juice. Så här, vad innehåller den här juice? Vad är den bra för? Eller typ högintensiv träning, vad är det bra för? Så det var inte så mycket person i det hela. Men det tog nog ungefär ett halvår tills jag började liksom skriva mer om mig själv och vad jag tyckte om olika saker och så här egna reflektioner och egna tankar kring med träning eller hälsorelaterade frågor eller mina löppass eller mina bästa rundor som jag sprang, allt det där.
Varför just träning?
Min första tanke när jag tänkte på blogg, det var nog att jag kan ju inte skriva en allmän blogg. Hur skulle det se ut? Nej, men det blir så stort. Det var så här, vad ska jag skriva om idag? Så att jag ville nog aldrig skriva så här en dagboksblogg, utan jag ville liksom nischa in den på något ämne, för att då hade jag någonting att hålla mig i hela tiden. Så just det här att ha liksom en ämnesblogg, det var nog min första tanke. Och jag vet inte, den bara fanns där från början. Jag har nog inte tänkt någon gång att om jag skulle skriva något annat, vad skulle det vara då? Sen så är det som så att min blogg var ju väldigt träningsriktad i början. Nu är det mer hälsa, och hälsa är ju ganska brett. Det är ju liksom alltså sömn eller vad vi äter eller varför vi gör de livsval vi gör idag. Det är ju så mycket mer än bara träna liksom.
Mm. Men den heter ju trots allt Träningsglädje.
Den heter Träningsglädje, och ja, jag har funderat på namnet ganska ofta. Jag tycker det är ett bra namn. Samtidigt så är den ju, alltså själva namnet är ju ganska nischat. Namnet är ju inte så internationellt, vilket jag inser nu är lite dåligt.
Träningsglädje.
Ja, men jag vet inte om man skulle komma på ett bra engelskt namn på det här. Vad skulle det vara? Som är att man vill liksom ge samma, så här, samma känsla som träningsglädje. För det är ändå något positivt i min värld.
Ja, det är det ju självklart. Ja. Jag bara sitter här. The joy of work. Ja, det blir allt, det går inte, det blir bara pajigt
liksom. Ja, eller hur, det är liksom ingenting som är klockrent.
Nej.
Så nej. Train happy, man bara, fast det, inte, det är lite nördigt. Ja, men precis, det blir liksom inte det här, ja, bra namn liksom. Det är mer såhär, sådär.
Mm. Ja, du får nog fundera vidare på den,
ja,
tror jag.
Ja, exakt.
Men hur har, jag menar, nu är det ju, det är nästan 10 år som du har bloggat nu. Hur har bloggen utvecklat sig, både i liksom stil och växt?
Väldigt mycket. När jag började blogga, då skulle man ju inte berätta vem man var. Det var liksom no, no, no. Säg inte vad det heter och visa inte upp några bilder på dig själv. Så att jag har några bilder där man kan se mig så här borta i horisonten. Liksom. Det är någon person där. Och sen så någon så här bild på mitt ansikte, fast att jag har liksom mitt face här bortvänt. Man ser mitt hår typ. Och sen så hade jag...
Ja. Och sen ungefär som när modebloggarna tog bilder på sig själva men kapade huvudet i spegeln.
Ja, ja, men exakt så. Ja. Och sen så hade man ju så här olika smeknamn, så att jag hette då Puma. Och det var inte för att jag trodde att jag var en Puma, men jag tyckte att tyckte att Pumas varumärke var coolt. Hur man hade gått så här från att vara supertöntigt, så här helt uträknat, till att göra en ganska schysst vändning och bli så här superhett igen. Mm. Ungefär som Reebok har gjort i senare år. Så att jag valde Puma bara för det liksom. Och ja, men folk hette lite olika grejer. Någon hette Nike, bara för att Nike-gudinnan, eller Nike då. Och lite så andra smeknamn. Nu är det så här, vadå smeknamn? Sara Rönne, det är ju jag liksom. Mm. Att man vill bygga sig själv. Mm. Det var ju inte så då. Och sen så, jag kommer ihåg att vi pratade, jag och några vänner, så här, ska man skriva ut vad man springer? Eller är det så här fel att göra det? För att, men tänk om någon så här stalker kommer att se det här.
Alltså liksom. Var?
Ja, precis. Mm. Att man så här, för då bodde jag på Söder och sprang väldigt mycket runt Årstaviken och så här, sprang väldigt sent. Och så här, men det här kanske inte är så bra att skriva det utåt. Idag har jag ju inte en tanke på det.
Och sen så känner jag också så här att när man blir så här, men gud, jag kan inte skriva vart jag är någonstans, så kan ju någon stalka mig. Alltså, man kanske eventuellt många gånger överskattar sin egen impact på världen.
Alla läste.
Ja.
Så det har ju förändrats så, liksom, alltså själva bloggsättet och hela det här med hur man tar bilder och hur bloggar ser ut. Liksom. Nu är det ju mer att det ska se snyggt ut. Förut var det mycket, mycket text. Mm. Och det var det som man räknades på, liksom.
Och vart, alltså, för jag menar, det här är ju ändå en ganska stor, det är en väldigt stor förändring, just det här att gå från att vara helt anonym till att vara Sara Rönne, du vet. Ja. Alltså, men nu är det ju, alltså, nu är ju hela din online persona är ju ditt namn. Mm. Alltså, det är Twitter, det är Instagram, det är alla, liksom. Alltså, visst, det är fortfarande träningskläder, men det är ju väldigt likställt med ditt namn. Minns du ungefär hur du tänkte när du såg att det här förändrades? Att nu ska jag bli offentlig person?
Bra fråga. Det var ju nog när jag började etablera mig på andra plattformar. Då var det så här, men vill jag vara träningsglädje forever? Liksom. Och, så jag växte nog i det. Det var nog inget beslut som jag fattade så här, liksom, att nu ska jag vända på min kappa, liksom, och bli Sara istället. Bloggen har ju varit allra svårast. Så det är när man skriver ett inlägg och ska länka till folk, det är så här, ska man skriva träningsglädje då, att så här, eller ska man skriva sitt eget namn, liksom? Nej, men jag har nog bara växt i det. Kanske för typ 2-3 år sedan, att jag ville bli Sara mer än träningsglädje, för att jag insåg att det är mycket viktigare egentligen. Och jag kommer ihåg när jag reggade min domän, då tog jag bara träningsglädje.se, men nu så, eller jag insåg för några år sedan att vänta nu, det var ju någon som hade tagit .com nu, en svensk person dessutom, då var jag lite grann så här, men alltså, så fort hon tappade den så snodde jag tillbaka den, så att nu har jag båda två, men det finns ju .nu och .allting, liksom,
men de två är de viktigaste i alla fall.
Ja, exakt.
Alltså, ska du köpa upp alla domäner, då kan du hålla på hur länge som helst. Ja. Det finns ju hur mycket som helst nu,
med prickar och utan prickar och, ja. Men det där är grejer som man måste tänka till på, tror jag, att ha liksom ett namn som funkar. Och det är ju synd då för de som heter så här Anna Johansson. Tråkigt. Det går inte att byta namn. Eller jo, det går. Men jag har ett ganska bra namn, så, för att det finns bara jag.
Precis. Ja, men jag kör ju mitt online, min online-persona är ju Lalinda. Och den är jag ju hyfsat ensam om i alla fall. För att mitt efternamn kan folk inte stava. Nej.
Jag skulle också vara så, vänta nu, hur stavar du under efternamnet?
Det är svårt. F-E-L-D-T, ja. Inte F-E-L-T.
Nej.
Inte. Tänk Reinfeldt.
Ja, ja. Ungefär lika viktig sådär.
Ja, men alltså, det var ju om det här att inte liksom förminska sig själv.
Ja, nej, jag var inte ironisk.
Men då har ju du någonstans längs vägen också börjat tänka branding.
Branding var jag nog alltid intresserad av från början. Jag bara brandade mig själv som träningsglädje väldigt länge. Sen så har inte jag alltid hetat det. Från början så, min första domän, det var en blogspot-domän. Då hette jag, gud, var det träningsblogg.blogspot.com, tror jag.
Oj,
Och,
den enda.
Ja, och jag kommer inte ihåg om jag stavade med 1G eller 2G på träningsblogg. För det var det jag alltid så här, gud, om det var rätt eller inte, så här, alltså rent smartness-rätt. Det var ju inte stavelse-rätt, för det kan man ju prata om också väldigt mycket, vad som är korrekt där. Men det valde jag utifrån SEO, liksom. Så att jag hade nog det med mig på något sätt från början, och även mitt så här brand och hur jag ville vara som person utåt, liksom vilka budskap jag ville förmedla, och när någon gick in på min blogg, om det var min chef eller min morfar, liksom, vad de skulle mötas av, att det skulle vara en så här proffsig yta. Men det är nog för att jag är sån som person, försöker jag intala mig.
Men då tänker jag, alltså, vad har du för utbildning och så där? För det där låter ju som en kommunikatörs tankar, liksom.
Jag är nationalekonom från början. Bott och pluggat utomlands mycket. Sen så gick jag en poppljusutbildning, journalistik. Men hela den här kommunikations, liksom, tänket, det har jag nog med mig väldigt mycket hemifrån. Med mina föräldrar som är marknadsförare båda två, till exempel. Så att, det har alltid varit viktigt. Och det har jag liksom aldrig ens tänkt över. Det har bara varit så himla självklart hur det ska se ut och vilken ton jag ska ha och hela det här paketet egentligen.
Men ändå att kunna ta ett steg tillbaka och liksom stå utanför det och betrakta och säga att okej, För det är väldigt lätt att bli liksom caught up i det man skriver, alltså, och se det inifrån.
Mm.
Det är svårt att se det utifrån.
Mm.
Men
verkligen, men jag har gjort mina misstag. Alltså, jag har haft lite för så här, personliga åsikter i vissa inlägg. Det har varit ett och annat bloggbråk. Och sådana saker, ja. Så alltså, inte
vem
det.
Bloggbråkade
ja,
du
med? Men det var med en tidning. Med en chefredaktör dessutom.
Och, vem då? Jag vill veta mer.
Nej, men det är en person som jag är väldigt bra vän med nu. Så att det är Women's Health som var okay. Fitness Lifestyle förut. Mm. Jag tyckte de hade lite fel åsikter och sådär. Och det var ju det jag skrev om. Nu skulle jag inte skriva om det på ett annat sätt. För jag är mycket mer rädd om mina relationer jag har idag. Men också de jag har i framtiden. Så att, det är klart att jag tänker väldigt mycket på det nu. Förut var det mycket mer så här att man var lite mer... Men man skrev utifrån sina känslor. Och det gör jag ju nu också, men då var man liksom, man hade hela känslospektrat. Det har jag ju inte nu. Nu försöker jag ändå tänka till, för jag vet ju att det är så många som läser. Och det är inte bara mina vänner som läser, det är liksom folk som bestämmer saker som läser. Så det har jag väldigt mycket med mig idag. Och det, ja.
Men det var ju ett tag där också som det var liksom lite inne att vara provokativ.
Mm.
Det var ju det som Blondinbella byggde sin initiala framgång på. Så att det ja. Kanske inte var så konstigt att man testade den vägen också.
Nej.
Eller tänkte du än så?
Ja, nej, men alltså, jag tror att många av dem som har följt mig under längre tid, alltså hela det förtroendekapital jag har idag, mycket av det kommer nog från den tiden också, bara för att jag var väldigt ärlig med vad jag tyckte och tänkte. Och det är ju idag också, men jag kanske inte... När jag då rasar inombords så kanske jag inte skriver om det utåt sett. För jag vet att, vänta nu, det här kanske inte bygger mig. Liksom. Men jag tror ändå att de som har läst min blogg länge, de är väldigt, alltså de uppskattar det. Och de kanske inte tänker på att jag inte är lika mycket så idag. Bara för att de har läst min blogg förut och har med sig den bilden av att liksom, när något var så här skit. Och då var det jag som var så här, men vänta nu, det här är fel och det här är fel liksom. Så att utifrån de som läser min blogg så kanske man ska vara lite mer så här, lite mer outspoken egentligen. Men å andra sidan så måste man ju tänka så här, man tänker lite smart också. Vänta nu, om jag skriver det här som jag tycker är fel, hur tas det emot av olika människor som läser min blogg? Av de som är mina kunder eller mina bloggläsare eller de som kanske kan bli mina kunder sen liksom.
Mm.
Så det är svårt, det är skitsvårt.
Men det är lite den här avvägningen mellan hur man är personlig och ändå proffsig.
Ja.
Utan att inte trampa på tår men ändå vara så pass relaterbar.
Mm.
Så att man får, jag menar att spela på känslor eller att inte spela på känslor men att skriva personligt och skriva om saker som kanske inte är all fan and dandy hela tiden. Är ju också sånt som bygger ens relation med läsarna.
Verkligen. Och jag tycker att det är bra att vara kritisk, men man ska vara konstruktiv i sin kritik. Det tror jag är key, liksom, att ha, så här, men, att ha liksom, just den här tanken på att man inte ska vara gnällig, utan man ska liksom, ha ett syfte med gnället och man vill komma någonstans med det. Men det var också intressant för att jag hade en kund som jag skrev ett inlägg för, L300, innan jul.
Plugg.
Ja, precis. Och,
det här inlägget inte sponsrat.
Nej, det är inte sponsrat. Men då så fick jag, eller det var någonting jag undrade över. Jo, men det var nog varför deras kräm då inte innehöll solskyddsfaktor. Och istället för att liksom vara kritisk mot det bara i inlägget så ställde jag den frågan till deras produktutvecklare, vad det nu var för någonting. Så istället för att vara kritisk i det i mitt inlägg så ställde jag den frågan till produktchefen. Och då fick jag ett ganska bra svar. Så att alla de här grejerna man gnäller över, det kanske finns liksom ganska bra svar på de här bara man ställer frågan till rätt person. Så då kunde jag väva in det ganska smart i mitt inlägg också. Att jag hade önskat att det här fanns, men när jag ställde frågan så fick jag det här svaret. Så då blev det bra ändå.
Mm, men det är ju jättebra.
Ja.
Nej, för jag tycker ändå att det är viktigt att... Jag menar, för jag har ju varit väldigt kritisk mot till exempel H&M Riot och mot hela modeindustrin som helhet och alltså i egenskapen av plus size person och plus size bloggare. Och där har jag ju kanske varit mer spygalla personen, men jag har ju försökt.
Alltså det bästa är ju att man kommer in med sin kritik och även har en lösning på den till liksom rätt person, om det nu är någon ansvarig människa där. Men om de inte lyssnar då kan man inte göra så jättemycket ändå. Då får man ju faktiskt Spygala. Exakt, då är det okej.
Tack, ja, tack.
Varsågod.
Det känns skönt att
du har din välsignelse på detta.
Gå i frid.
Ja, exakt.
Men hur har bloggen växt trafikmässigt?
Jag tycker det går lite grann som en berg- och dalbana. Det så här, går det jättemycket upp och sen går det lite ner och så går det upp och så går det ner. Liksom, så där. Så att det är ingen jämn uppförsbacke. Uppförsbacke lät ju dåligt, men alltså ingen jämn backe att man får fler läsare. Det där beror lite grann på. Och sen så unika. Ja, unika är ganska stadigt såklart. Men antalet besök och sidvisningar, det är väl det som fluktuerar mest. Och jag vet inte vad som är viktigast heller. För de som köper banners, då är ju sidvisningar väldigt viktigt. Medan de som köper något annat, jag tror inte de bryr sig lika mycket om det där. Det är mest, man ska ha sin klick liksom. Så att ja, det har vuxit en del.
Sen beror det ju också väldigt mycket på att din blogg är ju väldigt nischad. Det är inte bara träning och hälsa, utan det är även liksom, du bor i Åre, du är väldigt aktiv där, du åker skidor. Alltså det är ju liksom, det är många spjutspetsgrejer som man kan gå in på. Och då kan man ju ta mer betalt, då kanske det inte spelar så stor roll. Men hur ser din trafik ut?
Jag brukar räkna i besök. Ligger någonstans mellan 15 och 18, lite grann beroende på typ av liksom, när det är jul
stycken.
Så är det inte. 1000. 15 kompisar. 15 000 till 18 000. I månaden.
Ja.
Nej, i veckan. Förlåt, i veckan. Gud, helt confused.
Och hur många sidvisningar i veckan?
25 000 i veckan.
Ja.
Jag brukar ha något så litet så här, målet är väl upp över 100 i månaden. Liksom mitt lilla hemma.
Men hur har du, vad har du för strategi där då? Att öka dina sidvisningar?
Jag gjorde ju om min bloggdesign för ett tag sedan så att man var tvungen att klicka för att komma in till varje inlägg. Då sköt det där i höjden. Det var så här 100 000. Lätt gör jag på typ ungefär två veckor. Liksom. Så då var det ju lugnt. Så nu är jag ända tillbaka. Nu är det mer så här, vilken fin liten peak jag hade där för, liksom förut. Men nu, ja, det är svårt det där. Men mycket internlänka. Mycket hänvisa till andra tips jag gett förut exempelvis. Och så där. Och sen så försöker jag alltid skriva inlägg som på något sätt sprider sig. Att folk vill länka till dem.
Men det är ju en helt annan sak.
Ja,
alltså spridning och sådär. Men, men just det, varför bytte du tillbaka? Varför? Men det verkar ju funka. De gick ju in på dem.
Ja, alltså jag tror att Sverige är inte där än. Det här är ju jättevanligt utomlands. I USA är jättemånga som har det här. Men svenskarna, de vill liksom inte ta det extra klicket. Trots att det inte blev fler klick egentligen om man skulle liksom lägga en kommentar. Då var det ju exakt lika många klick. Men det var lite så här, ett klick för mycket. Men jag tror att vi kommer gå dit snart. Så jag tror på det här.
Men såg du att generellt, för jag menar du säger att sidvisningarna ökade ju. Hur såg du då att det inte funkade?
Fick väl en kommentar.
Ja, men en.
Eller några stycken. Nej, men när folk började twittra, då var det så här, för då är det liksom på lite fler håll man får input liksom.
Ja.
Men sen så vet jag att det är de som inte är positiva som hörs mest, så är det ju alltid liksom. Men vi kommer nog ända tillbaka snart igen, tror jag. Vi ska bara hitta en snygg ny design.
Precis, och jag menar, för det där har jag testat lite grann på några inlägg själv. Om jag har en lista eller om jag har någonting som jag vet att folk kanske är mer måna att klicka på. Alltså, folk verkar inte så himla intresserade av vad jag gör on a daily basis. Alltså, du vet, det här har jag gjort idag och så en massa bilder. De är mest för min egen skull, för att jag ska kunna kolla sen.
Det är lite kul tycker jag med såna inlägg. Jag älskar såna.
Inga kommentarer på sånt.
Nej, man har inte så mycket att säga om det. Det är mest så här, vad kul. Men det är kul att kolla på dem.
Jag tycker ju det själv. Jag tycker det själv. Så att det är lite så här. Men det är också en sån här grej hur man ska. I och med att folk är så dåliga på att lämna kommentarer. Och vi, åtminstone i våran ålder, är ganska så här kinkiga med vad vi delar för någonting. Hur ska man då visa sin uppskattning?
Jag hade velat haft ett litet hjärta man kan klicka på. Det tror jag är ganska enkelt.
Det finns ju sådana plugins. Men jag har inte hittat något som är optimalt. Jag har hittat några som är så halvbra. Men sen så har de varit så här. De har buggat på något sätt liksom. Så kan någon där ute bygga en liten rackars hjärta som man bara
kan klicka på.
Ja, eller tipsa om ett bra sånt plugin. För att det vill jag ha.
Och som man inte behöver registrera sig på.
Nej.
För det är ju en jättetröskel. Man ska inte behöva ge sitt mejl och lösen och grejer.
Jag vet att de har en sån på L.
Ah, okej.
Elsa Billgrens blogg. Många hjärtan. Och där, det är en sån blogg som passar väldigt bra också.
Ja, men precis. Det passar in liksom.
Nej, men det tror jag också på. Och så sen så tror jag också så här att jag tror att det där kommenterandet har förflyttat sig. För att när jag lägger upp ett inlägg på Facebook till exempel, då kan jag få kommentarer på inlägget där. Och jag bara, gå in på bloggen istället.
Det är på fel ställe.
Ja, precis. Men att man får kommentarer där, eller att man får kommentarer på Instagram eller på Twitter. Mm. När man sprider det.
Mm.
Det hade ju varit göttigt om man kunde liksom få in dem på bloggen också.
Men det är väl för att man läser i telefon och så ska man kommentera där. Och ibland så ligger inte ens mail och ens användarnamn och blogg sparat. Så då så här, orka skriva in HTTP.
Nej, alltså alla vet, det här. Det är
jättejobbigt. Och då kan man ju ha andra så här kommentarsplugin. Men då måste man ju också registrera sig en första gång. Och då är det jobbigt. Så att det känns som att pest eller kolera liksom.
Mm. Jag bara sitter här och funderar på hur vi ska lösa det här.
Ja, men jag tror på det här hjärtat. För det är ändå någon slags engagemangsindikator.
Mm.
Att det här var bra. Mm. Eller det här skiter väl vi.
Men hur får man fler att kommentera?
När man läser amerikanska bloggar så är de ju väldigt så här, lojala. De kommenterar ju som 17 där. Och säger ju ingenting speciellt. Bara, så här, great post liksom.
Mm.
Så att det är en annan kultur tror jag.
Och där verkar det också som att folk har börjat lära sig discuss.
Ja.
Och där är det många som har det. Så då behöver man ju inte logga in en gång till. Och du vet sådär. Jag hade det ett tag. Men det...
Vi är inte redo.
Det var inte populärt alltså.
Nej, det blir den här tröskeln. Som är bara, alltså det är bara en engångströskel. Mm. Men du vet att få folk över den. Det är svårt när man ska försöka få andra att ändra beteende. Det är liksom en ganska lång process. Och någon annan måste också vara med. Man kan inte vara ensam i det.
Jobbig relation. Ändra sina besökares beteende. Jaja. Du säger ju att du har samarbeten, att du säljer samarbeten, annonser, sponsrade inlägg och sådär, eller hur?
Sponsrade inlägg, mm.
Ja. Hur ser sådana samarbeten ut och hur länge har du gjort, alltså hur började du med det och när?
Oj, när? Det har jag nog gjort ganska länge. Jag försöker att paketera mina inlägg, så jag försöker vara ganska proaktiv själv. Jag insåg ganska tidigt att om jag ska få det jag vill ha så kan inte jag gå och vänta på att någon ska höra av sig till mig. Utan jag måste mejla eller ringa folk som jag vill jobba med och berätta för dem varför jag ska göra det. Så att det har jag nog gjort väldigt länge egentligen, kanske... Ja, men 4 år och sånt där tror jag. Sen så är det kanske, det går lite grann i perioder. Ibland är folk jättepå och sen så kan det vara lite tyst ibland. Liksom sådär. Så att de kan se ut på väldigt många olika sätt. Det kan vara att jag ska testa någonting och då är liksom typ så här trestegsinlägg. Så här, nu ska jag testa det här inlägget och sen så är det någonting i mitten. Och sen så är det, ja men så här blev det. Eller så här tyckte jag liksom. Så det är en form av paketering. Sen så gjorde jag också en julkalender förra året där jag... sålde tävlingsplatserna, så jag hade liksom en tävling varenda dag. Och jag vet ju att det är många som gör det här. Jag vet inte om folk gör det gratis eller hur de gör, men jag har försökt mig på att sälja mina platser. Och det gick ju bra, ungefär till 75%, så att de resterande 25% gav jag bort till mina långtida partners. Så när jag gör en sån här grej försöker jag tänka så här, okej, men vilka ska jag sälja till och vilka vill jag liksom bygga på utifrån ett längre perspektiv egentligen. Så att den paketeringen var jäkligt smart. Då sålde jag, ja, jag hade pris på typ 2,5 per dag liksom. Tyckte jag var okej för ändå en tävling.
Ja, alltså jag blir
pris och allt.
Nej, men jag blir bara så, jag blir imponerad över ditt business tänk, för det är det här jag är liksom ute efter hos alla. Just det här att man ger sig efter det man vill ha, man har ett klart erbjudande. Du har ju säkert också ett mediekit som du skickar med okej, det här är hur mycket läsare jag har, det här är samarbeten jag har gjort tidigare. Så det blir ett litet CV liksom.
Ja, precis.
Men om du ska göra en sån här testningsgrej, hur mycket skulle ett sånt kosta ungefär?
Jag funderar på pris, alltså det gör man ju mycket. Mm. Och jag tror inte det är specifikt för bloggare, måste jag säga först och främst. Jag tror att det gör man alltid i all sin business. Så här, okej, här är en kund, vad ska jag ta betalt?
Mm.
För det kommer alltid bero på. Det,
Ja, speciellt när man frilansar.
Ja, exakt. Mm. För det är så här, men man måste liksom se vad det är för typ av kund. Vad vill man ut av det här? Är det en kund som på något sätt kan bygga en själv? Så att jag försöker tänka att det ska ju grunden vara så här, win för mig, win för kunden. Och sen så givetvis ett tredje ben som är win för läsarna. Men vi skippar dem just nu i den här frågeställningen. Så om man tar så här att det är lika mycket win för mig som för kunden, då ska jag ha väl ett, så här, ett lagom pris. Liksom. Men ju mindre win det är för mig, desto mer kostar det här för kunden. Ungefär så. Så att,
som du jobbar tillsammans med Rönisch, säger vi till exempel.
Mm.
Och så sen så länkar de också till dig på sin Facebook-sida där de har 2 miljoner likes. Eller, jag har ingen aning, jag bara plockar någonting.
Ja.
Då får ju du en massa trafik från dem.
Mm.
Är det sånt du menar att du
fakturerar in? Ja, precis. Ja. Eller om det är då bildäck som är en kund. Om liksom de också skulle så här länka jättemycket, då är inte det lika mycket värt. Så då blir det ändå ett högre pris. Mm. Så att precis, man måste räkna in alla faktorer i det här.
Mm. Men har du liksom ett ballpark, alltså mellan och till?
Jag skulle aldrig sälja någonting för mindre än 2,5 till exempel för en post. Liksom. Högsta för ett inlägg. Alltså jag tycker inte att alltså jag vill ju ge ett bra pris till en kund. Jag tror inte man ska liksom klämma ur allt man har, för det blir ingen bra ändå. Liksom. Så jag skulle inte lägga mig för mer, men 8 ungefär per inlägg heller. Sen så är det en däckfirma, så skulle jag nog tacka nej ändå. Även för jag fick 12, liksom. Spelar ingen roll. För att det tillför inte mig, det tillför inte mina läsare ingenting. Så att jag, alltså pengar är kul, men man måste vara smart också, tror jag, mot alla.
Om man ska tänka långsiktigt. Det här är ju som sagt, som vi har pratat om innan, det här är ju ditt brand, ditt varumärke. Det är ju du som står och faller med det. Liksom.
Ja, exakt.
Det är inte att du jobbar inte för något annat företag, utan om du ska kunna fortsätta jobba som du gör nu, då måste du ju behålla den här förtroendenivån.
Mm.
Och det kommer du inte göra om du slänger ut ett inlägg om bildäck eller poker.
Nej, precis. För det blir konstigt. Liksom.
Ja.
Och det märks utåt. Och jag tror att det som är allra viktigaste man som bloggare har, det är ju sitt förtroende hos läsarna. Så att det är ju den allra viktigaste valutan egentligen, som man måste vara supernoga med.
Hur ser din blogg ut rent tekniskt? Alltså, du ligger ju hos Healthy Living.
Healthy Living, precis. Ett nystartat nätverk som jag inte driver själv, utan jag är bara rekryterad dit. Det känns jättehärligt. För jag är väl en sån person som ofta drar i grejer själv. Så här, nu vill jag göra det här och sen så starta upp det, och det tar ju lite tid att driva det sen. Så att jag ligger på en WordPress-blogg. Och det har jag väl gjort sen jag lämnade Blogspot för några år sedan då. Jag låg på Spotlife ett tag också.
Tror
jag. Ja, ett år tror jag.
Däremellan, eller?
Men då var det också WordPress.
Ja. Men när du låg där, var du då, blev du rekryterad där, eller hade du någon kontakt med dem, eller startade du din egen blogg?
Nej, jag var rekryterad, eller jag kommer inte ihåg om jag ansökte dit eller hur det var, men jag var liksom ett av de här
topplagarna.
Ja, det var inte så stort då. Alltså, det här var för jättelänge sedan, så jag tror inte det fanns något öppet nätverk, utan det var som man var liksom.
Mm.
Jag kommer inte ihåg om jag var 20 kanske, 18, 12. Mm. Mycket, mycket dåligt minne.
Men när var det här?
Jag kommer inte ihåg. 6 år sedan. Nej, 5 år sedan. Jättelänge sedan. Alltså det var innan det blev stort.
Okej, okej. Där är i...
När man hade, jag vet inte hur Spotlight funkar nu, men då hade man ju en personlig kontakt med han ensamma personen som gjorde typ allt där.
Mm-hmm.
Så att då var de typ en person. Som så här,
nu är de ju... Nu har de ju även en redaktionell site. Så det är väl Daniel Paris som är chefredaktör. Och sen har de ju olika då redaktörer, men sen har de ju även den här hosting-delen.
Ja, det var way before.
men fick du betalt av Spotlight då för att ligga där?
Ja, jag fick betalt. Jag kommer inte ihåg hur mycket, men jag tror jag räknade ut att jag kunde dricka en latte i veckan på betalningarna. Ungefär så.
Det var inga rikemanspengar.
Nej, det var det inte. Men det var kopplat på något sätt till... För att man kunde tacka ja och nej till kampanjer, kommer jag ihåg.
Okej.
Så att det var väl något så här prestationsbaserad betalning.
Men du hade inte... För jag vet ju att vissa har ju så här månadslön. Liksom.
Mm. Man fick...
Men ditt var baserat på sidvisningar?
Ja, om man hade tackat ja till kampanjerna.
Ja, okej.
Så att det var... För att det syntes ingen reklam om man inte hade sagt ja, liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag förstår.
Så att,
det är ju rimligt dock. Det är ju bra, för då kan man ju bestämma själv vad det,
ja,
som,
absolut.
Vad det som syns.
Mm.
Men Healthy Living, vem är det som... Jessica Clarén?
Det är en trio. Det är Jessica Clarén som är webbguru utifrån design. Hon gör väldigt snygga saker. Erika Kitz-Gölevik som frilansare, jobbar mycket för Topphälsa, skriver bra grejer och är träningsguru också. Och sen är det en tjej som heter Kristin Insulander som jag vet minst om. Men hon skriver också saker. Så att det är liksom en trio som har börjat med det här då, som körde igång i höstas.
Och hur många bloggar har de?
Ja, vi tog en bild. Det finns så länge sedan. Vad kan vi vara? Typ 8.
Okay.
Kajo är med till exempel utifrån en aspekt. Kristin och Erika också bloggar. Och Jessica blogg. Och sen så Sissi som är yogaguru. Alltså den här konstellationen med folk är nog ganska stora i sin nisch. Liksom.
Mm.
Kanske inte så mycket utanför. Utan det är verkligen så här, de som kan yoga, de vet precis. Liksom, så här. Och av dem, det är första gången som jag får en... Ja, men jag får som en liten peng utan att det är prestationsbaserat.
Du får månadslön?
Ja, ja, eller fakturerar då.
Ja, ja. Men hur mycket får du då?
5 000. Ingen jättesumma, men tycker så här, det är ändå... För att det som är dilemmat är när man går över till en sån här sajt, det är att man måste liksom tumma på någonting. Liksom. Det är designen exempelvis, om man går över till Metro Mode eller vad det nu kan vara. Liksom. Det blir ju inte lika snyggt som när man har en egen blogg. Men här är det ju att jag har min blogg precis som jag vill ha den, och så får jag en peng också för att inte göra någonting mer än det jag gjorde förut. Så jag tycker det är okej. Okay. Ja, precis.
Du har ju bara den här lilla loggan. Ja, är det en banner högst upp också?
Ja, man kan klicka på det som är en liten textbanner högst upp, och sen så kommer det vara en liten ram längst ner. Den är inte riktigt klar än.
Mm, okay.
Och sen så har jag kvar alla mina samarbeten också. Så att jag har liksom, jag tyckte det var en ganska schysst deal utifrån att jag kan göra det jag vill i alla fall. Liksom.
Mm, mm.
Sen så om man hade släppt allting, då hade jag, man ville ha mer pengar såklart.
Men då har inte de någon annonsering eller någonting sånt på din blogg?
Inte som det ser ut nu, utan det kommer kanske bli sen.
Ja, det känns ju som att de skulle vilja ha det, för annars så får inte de någonting ut ur det hela.
Precis.
Jag bara försöker tänka liksom.
Ja,
what's in it for them?
Precis.
Och förutom prestigen.
Ja, exakt. Och det är skönt, för det behöver inte jag tänka på. Det tycker jag är så himla härligt. För att det bara blir sen. Och då blir det sen. Såhär. Jag behöver inte jaga människor för det här. Liksom. Men jag behöver inte tänka, vänta nu, steg 1, 2, 3. Liksom.
Mm.
Så att, ja, det är en lyx för mig tycker jag.
Jag har ju aldrig legat på en portal. Eller hos någon annan än mig själv. Jag har ju alltid varit liksom self-hosted. Och använt WordPress sedan 2005. Så jag vet ju inte av några av de positiva delarna av att ligga hos en portal. Förutom det faktum att du får betalt nu.
Ja, precis. Alltså hade man legat på en stor portal som var stor från början, då hade man kanske kunnat räkna med trafik. Nu gör ju inte jag det, för jag tror att det är jag som bidrar med mycket av trafiken. Liksom. Så att, det hade varit en positiv grej. Jag är också lite så här mot att ligga på portaler, bara för att jag är väldigt mån om träningsglädje och om mina inlänkar framförallt, för att ha min tyngd liksom på Google. Det som var bra i det här caset är att jag får behålla allt det där. För att de gör någon slags lösning, så att även om de vill ha mina siffror, alltså mina läsare, så kopplas det på deras Google-konto på något sätt. Jag är inte så teknisk, utan det här löser någon annan. Så att jag får alla mina inlänkar till mig själv. Så jag har liksom inte släppt på mig liksom någonting, så det är positivt.
Du lägger inte på deras domän?
Nej, precis. Nej. Utan jag har kvar liksom mitt namn och allt det där. För det är, jag är också lite skeptisk mot att släppa allt det där, för det är ju det, alltså det är ju mina grejer som är väldigt värdefulla för mig och mitt namn och min framtid. Jag tänker ju alltid liksom ett steg fram, så här, men vänta nu, om jag gör det här, hur blir det sen då när jag vill göra något annat liksom?
Och det gäller ju både emotionellt, ett emotionellt värde och sådär, men även att om du flyttar, om du tar allt ditt och flyttar till en portal, då stryker du ett streck över hela din Google-ljus. Liksom. Ja. Då är ju hela din ranking borta. Mm. Och så får du börja om.
Mm, scary stuff.
Ja, men, ja.
Och då ska man ha väldigt bra betalt då istället.
Ja.
Så tänker jag liksom.
Mm.
Om jag gör en hel flytt, då vill jag ha en riktig lön.
Vad tycker du är liksom den största utmaningen med att, för jag menar, du har du något jobb utöver det här, så lever du på ditt bloggande?
Alltså jag lever inte på min blogg, men genom min blogg. Det är nog det jag skulle beskriva det som.
Får du nog förklara dig, kära du.
Alltså jag har ju väldigt få samarbeten som syns på min blogg. Alltså väldigt få sponsrade inlägg, om man säger så. Jag har typ inga annonser, har nästan aldrig haft. För jag tycker att det ger inte mig någonting. Jag kanske får typ en liten peng, men det blir väldigt fult. Eller liksom det kostar mer än det smakar, om man säger så. Så att istället så har jag ju nischat in mig på att göra andra saker. Jag kommer från en värld, som sagt, jag är nationalekonom från början. Är ganska duktig på analys och ser mönster. Så att jag har jobbat väldigt mycket med att titta på hur folk beter sig på nätet, alltså hur man pratar om olika saker, så här, hur pratar man om löparskor exempelvis på bloggar och på Facebook och på Twitter. Och de här konsumentinsikterna har blivit rapporter som har skickats till en marknadschef för att utvärdera en kampanj eller att bygga liksom insikter inför en kampanj eller till produktutvecklare som vill veta så här, vad tyckte folk om Lokas nya vatten som smakade ananas? Så här, sådana saker liksom. Så att det, alltså mitt jobb har ju varit väldigt mycket att titta på hur bloggare beter sig. Och eftersom jag själv är bloggare så vet jag ju också hur bloggare beter sig. Jag jobbar mycket med PR-uppdrag, så att jag har jobbat med allt från knäckebröd till sportkläder. Gjort kampanjer mot bloggare. Och har nog dragit väldigt stor nytta av det här. Så att min blogg är ju absolut någonting som står på mitt CV ganska högt. Väldigt högt. Och jag skulle säga att alla mina uppdrag är egentligen liksom utifrån en bloggaspekt på något sätt. Så idag så är jag faktiskt anställd på Visit Åre. Så jag bor uppe i Åre och jobbar med deras digitala turistbyrå kan man säga. Samtidigt som jag gör också en hel del frilansuppdrag åt sportvarumärken främst. Då. Elbolag har jag också gjort lite kampanjer för mot hälsobloggare.
Den var intressant. Mm. Hur vinklade du den?
Nej, men det är nog ganska enkelt, för att det här var grön el. Och hälsobloggare är ju, eller vill ju vara väldigt gröna. Så att, då gjorde vi som en tävling.
Interesting. Mm. Jag har funderat också på en grej som... För att jag tänker att i bloggvärlden, de som är, alltså som får mycket liksom produktutskick eller blir tätt sammanbundna med olika varumärken. Sminkbloggare får ju hem saker hela tiden. Men även träningsbloggare jobbar ju ganska nära olika alltså klädvarumärken. Hur ser sånt ut för dig? Har du olika ambassadörskap som du jobbar med? Att du har ett varumärke som sponsrar dig? Eller hur funkar sånt?
Mm. Jag har gjort som en flik på min blogg som heter PR and Policy, eller PR och Policy. Så där skriver jag upp liksom så här lite grann hur jag tänker kring så här pressutskick och sådana saker. Och sen så listar jag också de som jag jobbar väldigt mycket med. För det är otroligt svårt när man till exempel får en löparsko, man kanske får den i maj, och då berättar man, nu har jag fått den här skon från Nike eller Reebok eller vad det nu kan vara, Adidas. Och då syns den ju. Men sen så har man ju på sina skon typ oktober. Då är det så här, vänta, ska jag skriva ut att det här är en sko jag fick i maj. Ni har sett den på 53 stycken inlägg. Och jag har fått den här. Alltså skitsvårt.
Ja.
Så jag har allting under den här fliken. Där det står exakt att jag är ambassadör för Intersport. Och jag jobbar väldigt mycket med Craft Sportswear. Och liksom med alla mina brands egentligen. Utifrån om det är restauranger jag typ har så här väldigt bra dialog med. Det är typ alla märken liksom.
Men när du då gör sådana ambassadörskap, är det då, alltså du får en sko, eller är du, får du betalt för det också, eller får du bara produkter?
Det kan vara väldigt olika. Alltså vissa ställen eller saker får jag inte betalt för, alltså i det dagliga liksom, men om jag paketerar det, då kan de köpa det till exempel. Som till exempel Högbo Brukshotell, ett fantastiskt ställe som jag älskar.
Ja, jag har varit där ganska nyligen själv.
Och de är så himla härliga på alla sätt liksom. Jag får ju inte betalt för varenda inlägg jag skriver om dem, men däremot har de köpt plats på min julkalender till exempel förra året, så att de är ju en kund fastän de inte alltid betalar. Och jag tror att det där är ganska viktigt när man tänker på hur man ska ta betalt, så här, men vänta nu, det vi gör idag och det vi gör imorgon, hur får man ihop hela paketet liksom? För att jag tror det är svårt att alltid ta betalt för varenda gång man skriver om någon, för det är inte så det funkar ändå, men man måste ändå kunna ta betalt bara man har ett bra paket, eller så här, man har en bra, jag vet inte hur man ska förklara det.
Nej, men jag förstår vad du menar, men det jag tänker främst på, det är ju liksom om du får ett par löparskor i maj som kostar 1500 spänn, och så sen har du med dem, du har inte fått någonting betalt för att du ska lägga upp dem, men du har fått skorna, då, och så sen använder du dem hela sommaren och skriver ut att det är de här skorna, jag menar, då har ju du gått lite back på det. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Om du då inte gör någonting att, alltså egentligen oavsett om du gör någonting efteråt och hur du vill liksom värdera den relationen, så blir det ju ändå lite så här att du har ju ändå inte fått någonting betalt, men du ska ju egentligen skatta för marknadsvärdet för de här skorna, för att
då har man ju verkligen gått back.
Ja,
om man tänker så egentligen.
Exakt.
Sen så kan man tycka så här, jag skulle köpa med skorna ändå. Och då har man sparat några kronor.
Ja.
Man har inte tjänat någonting. Så att det, jag tycker det är skitsvårt. Alltså det är nog en gråzon, tror jag, på det där. Men man måste nog tänka så här, är det här, okej, jag får skor. Kan man göra någonting annat med den här kunden någon annan gång? Liksom? Kommer de kunna köpa någonting någon annan gång? Alltså lite grann så tänka så här, ur ett längre perspektiv, att förvalta det här liksom, och utveckla kunden då.
Mm.
Om man ska prata,
jag blir bara, du vet, när jag hör det här, då blir jag bara orolig att de känner att, ja, men vi ger henne ett par skor som vi betalar en hundring för, 200 för. Och så sen så skriver hon om det hela sommaren. Jag är bara orolig att märkena tänker att här gick ju vi plus liksom.
Ja, precis. Men jag tror så att man ska, alltså med de varumärken man vill bygga någonting på, så ska man fånga upp dem och ha ett möte med dem framförallt. Gå direkt till dem och inte till PR-byrån. Jag tror att så här, får man skor från PR-byrån, alltså PR-byråer köper ju oftast inte plats, utan då måste du gå till en annan person, antingen mediebyrå som kan vara väldigt kreativa och vara lite grann som en PR-byrå, eller gå direkt till marknadskoordinator eller marknadschef liksom. Någon
eller till mig i framtiden.
Ja, men precis, eller till dig. Och sen så måste man på något sätt ge hela sitt, alltså berätta varför ska de köpa platsen hos mig liksom. Berätta vilka som läser min blogg, hur många som läser, lite case från, men hur har det sett ut när andra har köpt plats. Och man måste också särskilja att när de köper en plats, så får de det här och det här och det här. Till exempel att de får en löpande exponering där man pratar om de budskap som de vill få ut. Till exempel att det här är en sko med en sjukt cool sula, eller att skosnörerna aldrig går upp när man knyter dem. Vet, sådana saker. För när man får ett PR-utskick, då kan man skriva vad som helst. Det spelar ingen roll, liksom, för att man har liksom ingen skyldighet. Men när man föreslår en kund att vänta nu, köp platsen så får ni hela paketet, då kommer de förhoppningsvis att inse att shit, det här är ju skitsmart, men de får länken exakt dit de vill, om det är till en kampanjsajt eller om det är till återförsäljare. Och man pratar om det som de vill få ut. Och då tror jag att då har de mycket lättare att se varför de ska köpa platsen också. Så det, that's my case.
Ja, nej men det är, och jag tycker det där är ju skitbra, och det är lite så man måste börja tänka mindre, hoppas på PR-utskick.
Ja.
Och tänka mer, okej, de här jobbar mycket med PR, de här annonserar mycket just nu. De här har jobbat med andra bloggare, kan jag paketera ihop någonting som de skulle vara intresserade av att göra?
Exakt. Det tror jag mycket på.
Så att man håller ögonen öppna och liksom fångar momentum. Men som sagt, att man kanske inte tar det via PR-byråerna, därför att de har ju ett annat jobb.
Ja, och deras jobb är ju inte att köpa plats generellt. Nej. Det är ju liksom att få ut det gratis.
Precis.
Med smarta sätt. Precis. Liksom.
Jag känner, jag har sagt det förut, att jag känner att det måste kännas ganska skönt ändå, både för bloggare och för företag, att få få skifta den där liksom maktförordningen, eller vad man ska säga, att företagen kan gå till en blogg och säga att nu vill jag ha en business-uppgörelse med dig, och inte sitta där och hålla tummarna för att man ska skriva någonting och så sen kanske inte blir bra ändå.
Nej.
Utan att istället liksom beställa en konsulttjänst och förvänta sig leverans.
Ja, och jag tror att de får ut mycket mer av det, för att när man jobbar med en bloggare och betalar en peng, då blir det liksom ett långsiktigt arbete som också får, alltså, de som läser bloggen att förstå att vänta nu, bloggaren tycker verkligen om den här grejen. Liksom. Och jag tror ju inte att man ska gå in i någonting där man inte gillar, typ den här skon eller vad det nu kan vara för någonting. Och det tror jag de flesta förstår, liksom, att det är liksom inte så bra.
Nej, inte, alltså, det kanske liksom ger 500 spänn där och då, men du sabbar ju trovärdigheten hos dina läsare, som du liksom tidigare sa är liksom det bästa. Det är ju den högsta valutan du har.
Mm.
Och du sabbar ju, alltså, det är ju ingenting långsiktigt. Det är inte kunder kommer att kunna gå tillbaka till det, för att de har egentligen ingenting med det du skriver att göra. Och nu har de fått sin länk, så nu är de glada.
Liksom. Ja, och sen ser det slut, och det var ju tråkigt för alla parter. Liksom.
Ja, men exakt, nej. Vad vill du se hos Better Bloggers? Vad tycker du, vilken kunskap känner du att det är bristvara på i bloggbranschen?
Jag tror det är både stora och små saker. En sak som jag märker när jag pratar med företag som vill köpa plats, alltså det är så här att många företag vill köpa plats, liksom, så är det. Men för att de ska kunna köpa plats hos en bloggare, så måste bloggaren bli lite mer affärsmässig i leveransen. För jag tror så här, när man får ett PR-utskick, det spelar ingen roll hur din blogg ser ut egentligen, den kan se ut lite hur som helst, för att du har ändå läsare. Men så fort någon köper en plats, då måste du som bloggare leverera. Och jag tror att det är det man måste förstå, att köpt plats, då är det liksom, Då har man en skyldighet tillbaka, liksom, för det, man är en kund, lite grann så. Och jag tror att det där i helheten, liksom, det är hur din blogg ser ut, vad du ger tillbaka till dem, alltså så här bilder, så att det som är litet, det är ju liksom, amen, en snyggare blogg, liksom. Och bilderna är väldigt viktiga i det. Och där tror jag att många yngre har, alltså, de är verkligen duktiga på det, för det är ofta supersnygga bilder. Blir man lite äldre som jag då har man liksom inte med sig bildspråket från början. Man måste lära om sig ganska mycket.
Och man har ju en helt annan... Man började med bloggandet, det var en helt annan bloggkultur.
Ja, exakt.
Alltså precis som du säger, att det var anonymitet och det var, alla låg på bloggspot, hade exakt samma layout.
Det var dagbok, liksom.
Exakt, det var dagbok. Bilderna är liksom så här små, pyttesmå för lyssnarna. Och så att man måste ju liksom, rejuvenate.
Ja, hela, men exakt, förstå att, och sen så inse att bloggbusiness inte är fult. För det är också någonting som många i min ålder har med sig, så här, det är fult med reklam, liksom. Men det är inte det. Det är ju win-win-win också.
Precis, helst. Speciellt om du driver det på ett sätt som är affärsmässigt korrekt. Du har ingen dold reklam, du tar betalt. Du är liksom, du är en företagare, du är en konsult, du är, alltså, du är så många personer i en som bloggare. Du gör inte bara en sak, utan du är liksom, du är allt från varumärkesstrateg till skribent.
Mm.
Så att jag tycker att man ska lägga lite stolthet i det.
Verkligen, stoltheten är viktigt ord i det här.
Och liksom, inte, man ska inte skämmas för att jag driver bara en liten blogg, utan man ska liksom sätta det on par med vad man faktiskt, det jobbet man faktiskt gör.
Mm.
Och där sa du någonting väldigt bra i din podd om just bloggbusiness i somras, va? Jag lyssnade på den ganska nyligen.
Ja.
Just det här att behandla din blogg som ett jobb.
Ja, exakt. Det är ju nog hela skillnaden. Då har man fått med alltihopa, liksom. Och det handlar liksom om att prioritera sin blogg också i vissa fall. Jag köpte för en kunds räkning, köpte jag samarbete av en annan bloggare. Och jag kände hur hon levererade jättebra i början. Men sen på slutet, då blev det så här, alltså, engagemanget föll liksom bort, och då var ju inte jag nöjd köpare, för att jag kände att vänta nu, du glömde det här och du glömde det där, det var konstiga länkar och det var bara slarvigt, liksom. Så att, och jag förstod ju att hon inte hade så mycket tid då, men det spelar liksom ingen roll, för att vänta nu, jag har ju köpt det här av dig, liksom. Så att det är verkligen, om du vill att din blogg ska vara ditt jobb, så måste du behandla din blogg som ett jobb.
Och inte bara när du får betalt, utan alla andra dagar också, därför att det du gör alla andra dagar är ju det som kommer att ge dig betalt i slutändan.
Exakt.
Och så just det här att du kan ju inte ha du kan inte ha 8 av 10 inlägg som är sponsrade, för att då kommer du också tappa din, ditt förtroende. Men de här andra, de 8 inläggen av som inte är sponsrade, och sen de 2 som är det, de här 8 måste ju vara lika bra.
Ja.
Även fast du inte har fått betalt för dem. Och där tror jag också att det handlar om att du måste ha en passion i grunden. Du kan inte starta en blogg enbart för att du ska tjäna pengar. Därför det kommer inte att funka. Nej. Du måste liksom ha ett driv och ett engagemang som går utanför pengar.
Mm. Ja, för det, jag tror att det märks utåt sett om man bloggar med så här själ och hjärta, eller om man bloggar lite så här på måfå liksom. Och att bloggen är ju en största skyltfönster alltid.
Mm.
Så att, och det kan jag få lite ångest själv över, att man, när jag liksom tänker så, då är det så här, vänta nu, är mitt senaste inlägg bra nog? Liksom, är det snyggt nog? Och, alltså, alla mina är ju inte så här top notch. Liksom. Jag är ju inte stolt över allt jag gör. Men det ska ändå vara good enough liksom, för att funka.
Ja, men det är ju stor skillnad på fabulous och good enough. Liksom.
Ja.
Huvudsaken är ju att man känner att det är... Ja, men att man kan stå för det på något vis.
Ja, exakt. Det är nog viktiga.
Men sen är det ju också en väldig skillnad. Jag känner ju att, alltså, det är som du säger, vill du att din blogg ska vara ett jobb så måste du behandla den som ett jobb. Men vill du inte det så är det också helt okej.
Yes.
Alltså om du vill ha din blogg som en hobby så visst, alltså go nuts. Men då kan du kanske inte heller förvänta dig att tjäna pengar på den.
Nej.
Därför att om du vill tjäna pengar på den, då måste du uppföra det på ett professionellt sätt och leverera därefter.
Mm. Och det är därför den här debatten om så här, ska man ta betalt eller inte och hur mycket, den kan bli lite sned ibland. För att det är inte alltid som så att man förtjänar att få betalt, om jag är väldigt hård i det uttrycket. Mm. För att man har ju inte alltid liksom gett tillbaka ett köpt värde, om man säger så. Och sen så... Om man pratar ur ett framtida bättre bloggers, det är intressant att veta, men vad gör alla människor? Vad gör en PR-byrå? Vad gör en en mediebyrå? Vad gör en marknadschef? Liksom att man har koll på vad alla de här personerna gör och vilken roll de har för mig och min blogg. Vem kan jag få betalt av? Vem kan jag få gratis grejer av, om man ska vara girig? Så.
Mm.
Och sådär. Vem är det som fattar besluten? Liksom?
Mm.
Att man har koll på hela trädet.
Mm. Ja, men det är ett jättebra råd. Mm. Jag har faktiskt en intervju med en PR-byrå.
Bra.
Inbokad.
Ja.
Och just det här, prata om hur de jobbar. Och just det här att den här övergången att en PR-byrå i vissa fall även är en mediebyrå.
Exakt.
Och ska de vara det?
Ja.
Eller borde det finnas en annan aktör? För att i och med att det här blir större och större, aktörerna är inte riktigt anpassade och kan inte riktigt allting som Nej. Man kanske behöver kunna heller. Men just nu så är det lite så här, man gör det bästa man kan med det man har.
Ja.
Och sen så hoppas jag att alla liksom vill. Och det är ju också det att alla ska sträva åt samma håll.
Mm.
Det är ju det som lite är min förhoppning och mitt mål också. Det är just det här att vi ska försöka skapa någon slags mall eller någon slags riktlinjer.
Ja, riktlinjer, bra. Bra ja. Ord.
Riktlinjer för att så här ska du, det här ska du kunna leverera om du ska vara en professionell bloggare.
Mm.
Det här är dina skyldigheter, det här är dina rättigheter.
Mm. Det tror jag är superbra, så man har koll på vad som krävs och vad man ska göra och inte göra. Liksom.
Ja. Alltså just bloggetik.
Mm.
Som skiljer sig en del från pressetik fast går ihop på många ställen också. Men det är en helt annan...
Och sen så tänker jag egentligen att alltså de som jobbar med sälj i ett företag, de går ju väldigt mycket säljutbildningar. Men att blogga, det är ju också att sälja på ett sätt. Och då kanske man också ska ha koll på med lite knepen där eller kunskapen.
Liksom. Bloggkurser?
Ju... Ja.
Nu gav du mig precis en helt ny affärsidé. Tack för den.
Ja, varsågod.
Nej, men jag har ju haft mycket så här tankar på typ konferenser, workshops, meetups, sådana saker.
Mm.
Men att man kanske också skulle kunna ha en crash course, en helg, då man liksom... Mm. Om man går en kurs och bara okej, okay, det här är ämnena vi ska lära oss.
Exakt, säljkurs för bloggare liksom.
Ja, men faktiskt då man får lära sig allting från liksom, de här skattereglerna till marknadsföringslagen till bara ren etik.
Ja.
Jag vet att jag fick läsa på när jag gick i Skoreggen medieproduktionsutbildning 99-01 och då gick jag en kurs i social kompetens. En högskolekurs i social kompetens. Jag har ingen aning.
Gud vad roligt.
Alltså jag minns på riktigt inte. Jag tror och dessutom så fick jag bara G.
Jag tycker att du är lite märklig.
Jag bara, känner ni mig? Alltså det är nog, nej, det är nog eventuellt det betyget som, ja, liksom så här, som har stört mig mest i mitt liv.
Jesus,
ja, jag är lite asocial.
Lite jag tyckte inkompetent. Du var lite otrevlig och tyst.
Ja, men precis. Vad har du, nu vill jag ha dina bästa business tips för bloggare.
Att vara proaktiv. Mitt allra bästa tips. Hör av dig till dem som du vill jobba med. Absolut number one.
Och var förberedd när du gör det.
Ja, för nummer två handlar om att säga rätt saker när du gör det. Jag, eftersom jag då jobbar med olika andra varumärken, så får jag väldigt många mejl till mig som jag får skicka det till mig av då en marknadskoordinator eller marknadsansvarig och sådär. Supermånga mails där det är så här bloggare så här, hej, jag är en träningsmamma, jag har två barn, hon vill göra det här, man vill göra det där, det är så här, men jaha, alltså det är lite grann så. Så att när du skriver ett mail till någon som du vill jobba med, skriv varför det företaget ska jobba med dig. Alltså så här, jag har 10 000 läsare, med, alltså de är mellan 15 till 25 år exempelvis, eller jag vill göra det här med er för att ni kommer nå er målgrupp så här, eller ni kommer få den här skjutsen i det här ämnet. Alltså så här, alla skäl till varför de ska köpa plats med dig eller göra något kul med dig. Så skippa allt det personliga, skippa dina barn, i alla fall i mening ett. Det är nog det största felet. Det är jättebra att berätta, men kanske på slutet liksom, som en så här liten avstamp i att de ska lära känna dig. Men ja.
Jag vet inte, just det här att det är ingen USP att du har två barn och tränar.
Om du inte ska skriva till Pampers liksom, då jätterätt liksom. Men ska du skriva till så här Rönnisch eller till, ja, vem som helst, så berätta varför de ska jobba med dig. Vad de kommer få ut av det. Det var mitt tips nummer två. Mitt tips nummer tre är att titta på hur din blogg ser ut. Många företag, alltså de kommer inte läsa din blogg, men de kommer få ett intryck av din blogg. Så se till att bloggen är snygg. Se till att du fotar deras grejer på ett snyggt sätt. Jag vet många som har sagt att nej, den här bloggen vill inte vi jobba med för att det blir inga snygga bilder. Superviktigt. Jag tror att bilderna har blivit jätteviktiga på ganska kort tid. Det var inte så förut, det var mer text, men nu är det liksom bilder på allt. Så ja, mina tre tips. Proaktiv. Gör ett sjukt snyggt så här, säljbrev och fota snyggt. Eller alltså, gör en snygg blogg.
Är det någonting du vill tillägga? Jag känner att vi skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst.
Åh, är det slut nu?
Nej, men jag har inga fler frågor uppskrivna, men jag känner att vi skulle kunna prata vidare. Men vi har pratat en timme.
Nej, men jag tror mycket på att paketera sin blogg egentligen på bra sätt. Jag tror det finns jättemycket att göra där. Min julkalender var bara en typ av paketering, men alltså tävlingar, bara det är en paketering i sig. Det var ganska intressant, för jag kikade på Underbara Klaras tidigare mediekit när hon låg på sin egen domän, nu bloggar hon för Amelia. Hennes mediekit tyckte var snyggt, det var så här, lite genom henne, vilka priser hon hade fått, och sen så var det två olika paket, det var liksom tävlingspaketet och sen så var det ett annat paket, och man fick direkt pris där. Sen så, bara för att man har de här paketen betyder inte det att det är det man säljer, men det är bara någonting för kunden att hålla sig i. Det är så här, exempel 1 och exempel 2, men vi kanske vill köpa exempel 5 som inte finns. Så att det har ju också lite grann med säljet att göra, att när man ger kunden lite alternativ själv, då blir det mycket lättare för dem att återkomma och säga, men du, vi vill göra det här istället.
Mm, fast vi kanske vill lägga in en Instagram-bild. Eller vi, exakt, kanske vill... Alltså det är inte, du säljer ju inte saker som ska produceras i fabrik. Du ställer, nej, ju någonting som inte är gjort än. Så du har ju alla möjligheter att vara flexibel.
Ja. Verkligen. Och sen så tänker jag på liksom att många som är inom hälsobranschen, alltså de är ju också PT, så där kan man göra jättemycket grejer. Ska man ha en löparkurs? Ja, men vänta nu, då kan vi ha lite bloggexponering, men vi kan också göra mycket mer liksom fysiska grejer, så man får ihop det i sitt paket också. Så bara ös på med bra säljargument och smarta liksom paket.
På en säljkurs.
Ja, men jag tror mycket på sälj, alltså det är key. Och en sak till, superviktigt, bygg relationen. Alltså det är nog det allra viktigaste. Även med PR-byråer.
PR-byrud.
Ja. Alltså träffa människorna, prata med dem. Alltså, för det är jätteviktigt. För att i slutändan så, alltså det du säljer, det är ju inte din blogg, det är ju dig själv liksom. Och väldigt mycket relationsbyggande med alla liksom. Och det var väldigt kul, för jag skickade ut ett pressutskick till massa bloggare. Och sen så fick jag faktiskt svar från en, vet du vem det var?
Nej.
Frida Ramstedt. Alltså en superhypad bloggare som skrev så här, tack för utskicket. då blir man glad. Då är det så här, den här tjejen är sjukt bra. Henne ska jag köpa någon gång. Alltså inte hon, men ett blogginlägg eller vad som helst. Det jag tyckte var bra med det, det var att man... Alltså även om man får jättemycket pressutskick och man inte vill skriva om grejer för att man tycker inte att det passar, så bygg relationen ändå. Jag tror inte du tjänar någonting på att säga så här: nej, du vet du vad, det här var inte intressant för mig, jag kommer inte skriva om det här. Utan säg bara, kul, tack så mycket. Alltså så här, bygg det positiva, skit i det negativa, för det leder ingenstans. Och du kommer inte få en köpt plats av ett nej. Alltså rent smart så. Så tänk strategiskt.
Vi avslutar med de kloka orden. Tack Sara för att du var med i min podd.
Tusen tack, det var jättekul att vara med.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Blogg Business. Och som jag lovade tidigare i det här avsnittet så har jag en liten nyhet att berätta för er härliga lyssnare. Det är så här att jag i dagarna ska dra igång en bloggagentur som jag kallar för April Stockholm. Jag ska återkomma till namnet lite senare, men det som är grejen med den här bloggagenturen, det är att jag har som mål att skapa en rättvis, vettig, frodande bloggbransch där bloggare får betalt för det jobb som de faktiskt gör som redaktörer och som innehållsproducenter. Så att det är lite som typ, om man skulle kunna säga en reklambyrå eller en mediebyrå eller en contentbyrå. Det är bara det att jag börjar med bloggarna. Jag står på bloggarnas sida och jag utgår ifrån bloggsidan, så att säga. Min vision är att bloggarna ska liksom bli en erkänd yrkeskategori bland producenter av kvalitetsinnehåll, vad det nu bara vara text, bild, video eller någonting sånt där. Och att man även ska få betalt för det jobb som man lägger ner. Så att jag kommer inte att jobba med PR eller goodiebags eller sådana saker, utan det är sponsrade inlägg och reklamsamarbeten. Så att du kommer alltid som bloggare att få betalt när du jobbar med mig. Och om du är intresserad av att vara med i den här agenturen så är det enklast att bli medlem på Better Bloggers och fylla i all information där. Sen kommer jag nu till en början att plocka upp bloggare från Better Bloggers och bjuda in till agenturen som jag tycker har liksom potential för att kunna tjäna pengar. Så att alla är självklart välkomna till Better Bloggers. Hela tanken där är att man ska vara med för att utveckla sitt bloggande. Så att även om man inte kanske kan börja tjäna pengar nu på en gång, så betyder inte det att man inte kommer kunna det om ett halvår. Hela poängen är ju att lära sig hur man ska bli bättre på sitt bloggande, helt enkelt. Så att jag hoppas att ni blir medlemmar, och så sen så hoppas jag att ni går in och kollar på April Stockholm i nästa vecka, tror jag att förhoppningsvis att sajten kommer att vara igång. Och April Stockholm, namnet är lite så här, många har frågat mig varför det heter så. Det är en liten så här personlig sak. Alltså när jag döper företag och projekt och sådär, så försöker jag att hålla det nära mig själv, för det är ändå jag som är kreatören i det, så att det är, ja, men jag vet inte, egocentriskt eller vad man ska kalla det, men jag vill lägga en liten personlig touch på det i alla fall. Och april är helt enkelt för att jag är född i april, men även för att jag vill hålla liksom känslan av evig vår i den här agenturen. Jag vill att det ska kännas sprudlande och som att saker och ting bara kommer till liv och utvecklas och frodas. Det är lite den känslan som jag är ute efter. Och sen Stockholm, för att det är här som jag grundar det hela i alla fall. Sen får vi se om det kanske hamnar i resten av världen. Jag hoppas det. Ja, men så det var i alla fall allting för idag. Om ni har frågor eller vill tipsa om kommande gäster eller sådär, så är ni välkomna att kika in på betterbloggers.se och lämna en kommentar. Vi finns även på Facebook, Twitter och Instagram @betterbloggers på alla de tre. Det var allt för idag. Ha en trevlig helg. Hej då!
Even Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.